Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens tema är den samtida svenska konstscenen. Och mycket handlar kring konstnären Carl Michael Lundberg som under januari och februari hade en bejublad utställning retrospektiv hos Konstakademin. Bland annat hyllades den av Stig i Expressen. Jag vill också påminna att man kan gå vår skrivarkurs som sker i slutet av maj, förhoppningsvis i Madrid. Maila då cyrilochstig@gmail.com. Jag är också aktuell med pocketversionen som är uppdaterad av En resa genom krigets Ukraina. Finns överallt där pocket har sett. Stig som min öl, Cyril och Stig Olut, tog slut under julen men finns nu hos i ordinarie sortiment på alla bolag på Söder, Enskede och i Nacka i Stockholm. Och på, från specialsortimentet kan man beställa den runt om i hela Sverige, var man än bor. Nya krogar som har börjat ta in den är Bistro i Västermalmsgallerian, som är en bra restaurang, och nattklubb här på Kungsholmen. Likaså Rich Phoenix på Söder. Jag är också aktuell i tre podcastar. Drogerna tillsammans med, som finns hos Podmy, tillsammans med idéhistorikern och författaren Carl Michael Edenborg, som finns hos Podmy. Sen Naudio, tror jag heter, gör en dokumentär där jag och Ali Khalil, som skrev Lilla Chicago, aktuell i pocket, gästar om Göteborgs gängkrig och den boken. En tredje podd som finns överallt där poddar finns, som blev riktigt bra, som jag gästar, heter Alex coachar en människa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tema, förlåt. Ja, vi sitter idag hos Stig Larsson. Och Ja, vi hade tänkt att ha en gäst, men gäster ställer in och gäster reser bort, och så det blev inte det idag, utan men då kom vi på att vi ska tala om vår vän Carl Michael Lundberg som ställer ut på, tyvärr kan inte lyssnarna gå och se den på Konstakademin, för det var sista dagen igår, gick och såg den sista dagen. Nej, men alltså, du recenserar honom, och jag skrev till dig, jag blev så glad att du är tillbaka med konstkritik.
Ja, nej, men alltså jag kände inte alls honom, utan han skickar, nu har jag fått förklaringen, han måste ha hört vår podd, och sen skickar han både bilder på till mig, va, och till dig. För jag fick bilder någon gång, det här var ju sista augusti tror jag, så jag fick det första gången. Och sen så tyckte jag att bilderna blev bättre och bättre.
Nej, men nu ska jag dra rättesnöret, eller vad jag ska kalla det. Faktiskt hörde han av sig till sociala medier på flera år sedan till din och min gemensamma, den heter Jo, tack med samtiden på Instagram. Mm-hmm. Där hörde han av sig. Han bara, fan jag känner Stig. Han förstod att det var jag som höll i liksom, men jag har interaktionen.
Jag träffade honom i oktober.
Ja, han bara, nej. Han sa, jag känner Stig. Och sen berättade du när jag frågade om den här. Ja, det är han som är... Och det visade sig också att han är barndomsvänner.
Jaså.
För att han har varit graffiti writer från början. Okay. Så han är vad jag vet. Sigge är stor. Och vår kompis Robban Atom.
Ja.
De är de enda...
Liksom. Ja, men Tarik Sala också.
Ja, Tarik Sala har ju gått vidare till film och blivit stor regissör. Men de andra två är de enda jag vet som har gått över till och blivit stor i konstvärlden. Och Robban Atom tyvärr klantat bort sig lite på grund av sitt levande. Men, och det har den här killen också på grund av sitt levande. Det sticker han inte under stol med. Men den här killen tror jag ändå har gått med igen och sånt där. För att han är så klassisk. Vi kommer in på det när vi diskuterar. Men det han sa där var att, nej, jag känner Stig, och då sa du, ja men du var han som alltid var med någon annan polare som inte var lika bra som honom, men tog...
Alltså du vet, jag träffade så
men, fort. Men utnyttjade hans begåvning lite.
Nej, men jag träffade så fruktansvärt mycket folk, jag kan inte hålla reda på alla människor.
Sen,
det är möjligt att jag träffade honom, men som jag upplevde det när jag träffade honom första gången i oktober-november, så var det första gången jag såg honom.
Nej, det här skriver han till mig för 3 år sedan.
Okay.
Sen för typ 2 år sedan, då är det en fredag, jag har inget att göra, och så ringer min bästa väninna Johanna Ryttel, hon radikalfeministen, vars film du inte gillar någon.
Nej,
hon är framför en katt. Nej, men i övrigt tycker du bra om henne.
Ja, nu, jag tycker bra om henne som person, men hennes så kallade konstverk uppfattar jag som mansfientliga, rakt av.
Det är de, det kan man väl säga. Mm. Men jag tycker det finns poänger i hennes mansfientlighet också.
Faktiskt. Nej, men det är liksom inte konstnärskap. Alltså det man måste, jag tycker att det är en ganska viktig sak att ta upp. Alltså jag har ju hållit på med det här i över 20 år. Jag tror det var 2002 som jag började hålla på med det som mest. Va? Jag träffade David, du vet, han som gör foton och så. Gör foton också av konstverk. Som Ulf Rinde ansåg var den enda bra. Björn Davidsson. Ja, han hade en stor utställning i Mariefred. Med bland annat en bild av mig. Och han skulle träffa mig för att jag skulle signera någon tavla där som jag var med på något sätt. Och vi såg så här på Lilla Essingen. Och jag hade precis tidigare, jag gick ur någon gång i slutet av 1990-talet ur Bonniers stipendien, för jag tyckte det var av andra skäl. Det var på grund av att jag hade tyckt det var taskigt att jag inte fick pengar. Det tar ju så mycket tid. Det tog 2 månaders arbete och jag fick bara några middagar. Men han berättade att han hade gått ur för att han upplevde att det var så många konstnärer som han tyckte var fake, som de gav stipendier till. Mm. Och då alltså, jag är ju inte alls någon verbal person. Då tänkte jag, alltså jag är ju verbal i alla fall, måste jag säga. Att jag skulle försöka beskriva den här situationen som vi befann oss i precis i början av 2000-talet. Därför att det som hände, det var, jag hade väldigt bra kontakt, alltså 70-80-tal med unga konstnärer. Jag menar som Max Bok och Håkan Renberg och så. Mm.
Max Bok föll aldrig av för det. Jag tyckte han var modeslängd.
Nej, han är ju väldigt bra. Men alltså, det som hände...
Det
som hände, det var att det kom fram en massa killar och tjejer som var smarta, va? Trevliga och roliga. man träffar dem på fester och så här. Men alltså, de var inga konstnärer. Utan de lyckades på grund av smartness, få sitt namn. Och det var mycket det som var den så kallade moderna konsten då, som sen premierades och som kostade väldigt, väldigt mycket pengar. Fast det var ju liksom bluff från början.
Jag håller med om det, men sen här, jag börjar med, jag hade tagit Johanna försvar även om hon inte varit min kompis. Och man kan läsa en bra intervju jag gjorde. Jag skriver att vi är vänner också i somras med henne i Berlin.
Mm.
I Fokus, som ju är en konservativ tidning. Det är ju Axel Son Jonsson, tror jag, samma som Access, som äger tidningen. Och att de ens tar in den bevisar ju ändå att de också ändå tycker att det finns någon form av värde i hennes... det var hon som för de allmänna lyssnarna. Du har ju många incel-fan uppenbarligen, har vi hört på Flashback. Så de vet ju vem hon är, för att hon uppfann ordet gubbsläm. Hon gick upp och kuppade Miss Universum så att den fick Miss Sweden. Så att den fick stänga ner för alltid. Vilket väl för mig, den kanske kunde fått ha fortsatt. men det ordet, namnet gubbsläm, kom ju i Svenska Akademins ordlista till och med.
Så att
hon har bidragit med grejer. Jag tycker väl så här, hon och jag lärde känna varandra för över 10 år sedan i någon form av början som skulle bli till dejt. Men jag insåg ju med en person som gör filmer där hon ligger med sin pojkvänns bästa vän, kanske inte det är bättre att vi är vänner istället än att jag hamnar i dina filmer på ett sånt sätt. Jag älskar den tjejen och hon är min vän och jag förstår hennes kunskap precis, men det är inte hennes kunskap vi ska berätta om här, utan då att hon en fredag när vi ska hon ringer mig, vad ska du göra? Jag har ingenting för mig. Och hon bara, men jag är Elin Kjellman, en annan konstnär. Vars galleri Industrigatan, det var där jag klär upp, där var du på. Elins konst du gillar mer. Den är ju mer som Egon Schiele, klassisk eller man ska säga. Om man ska jämföra henne med någon. Men hon, Elins pojkvän Tarvo, kommer upp. Och så de bara, det kommer en kille här som heter Carl-Mikael Lundberg. Han är lite speciell, så överseende med honom. Mm-hmm. Och så kommer det indragandes någon timme senare, kommer med en snubbe från krogen. Och de är ganska poliset, kan man väl säga. Då kommer en kille som ser ut som Jan Emanuel på Dekis.
Mm-hmm.
Min kille, jag tänker bara, det här är white trash. Men sen börjar den han har med sig uttrycka sverigedemokratiska åsikter och han bara slänger ut honom och jag bara, det var väl bra gjort, så jag slapp göra det själv, men vad är det här för kille? Och han är men han är väldigt speciell i alla fall. Och sen ringer han mig, jag vet inte, några månader senare och ber mig komma och kolla på konst på en båt där han bor. Och jag kollar och då målar han samtidigt av mig och den målningen erbjuder han sen mig själv att köpa. Och en målning på en japansk självmordskniv.
Mm-hmm.
Det kan ha berott på att jag vet att jag sagt det till folk ibland, att om jag ägde mycket pengar så vill jag samla på såna här harakiri-svärd som är just för just självmord. Jag vet inte om det var därför. Men sen också, sen är ju Björn Beng, nej vad heter han, Björn Björn Kjeltoff, som vi har haft i podden. Han är hemma hos mig på någon efterfest. Jag kommer ihåg att han tittade på den här målningen. Han bara, okej, den bilden på dig är bra, men det här är ju skitbra. Björn kanske inte gillar det här, men Jag kommer ihåg att jag sa, du kanske också borde börja med måleri istället för att hålla på med den här perioden nu med bara barnteckningar. För då, efter det sett som Björns nya utställning som går på Östermalm och sen som man kan googla Björn Kjeltoft, så är det måleri som han kör. Men inte kanske, men Björn har lite mer utstuderat sätt än Carl-Mikael. För det är ju mer naturbarn, vad ska man säga.
Alltså jag tycker ju att det speciella med Carl Michael Lundberg, det är ju att han har en, alltså på samma sätt som vissa tidigare konstnärer, ja, men jag tänker faktiskt i första hand på en vän till mig, nämligen Allan Kullberg, har ett naturligt sätt att göra saker som är helt enkelt, även ur en traditionell syn, alltså väldigt bra konst. Då.
Jag ska säga till lyssnarna att du sitter framför en tavla, ja, av Allan Kullberg, som är också en outsider eller särlingskonstnär. Kanske.
Ja, men alltså, jag kände ju honom slutet av 70-talet, början av 80-talet, därför att genom Anders Olsson som kände honom. Vi presenterades någon 78-79. Och han, det hände att han kom hem till mig. Jag bodde sen i en villa i Gamla Enskede tillsammans med två kompisar. Och han fick sova där. Och för han var så rädd för de här sprutorna han var tvungen att ta på psyket. Va? Han mådde dåligt av de här sprutorna. Men alltså,
man inte... Han är också bror till psykologen, ja, psykoanalytiken.
Alltså, det är väldigt dramatiskt. Han är alltså brorsan med alltså, Staffan Kullberg som var chef för Riksutställningar eller något sånt där.
Mm.
Och Johan Kullberg som var psykolog och väldigt berömd. Som var expert på konstnärers förhållande till schizofreni och så.
Sen var väl också sedan, den...
Vänta nu. Mm. Sedan så fanns det någon... Det fanns en fjärde bror. Och sen en syster. Jo, en fjärde bror var gynekolog. Och den femte var alltså,
det var som, tror du var mest män som blev det?
Nej, men alltså, ja, han var man. Och syrran, det fanns en femte barn, en syrra. Hon var gift med en pilot. Så man kan tänka sig, om man skulle hitta på ett sånt scenario för tv. Alltså en som är chef för Riksutställningar, en som är berömd psykolog, en som är gynekolog och en som är konstnär. Och så en syster som är ihop med en pilot. Alltså man skulle ju få nej på det.
Och sen när han lyfte fram dig, kom du ihåg den där kvinnan jag var ihop med för 7 år sedan? Du brukade få medlemmen, vi bråkade med varandra, folk.
Ja, just det
var
det,
väl
just
den, så det var väl, han var väl hennes släkting var väl
Douglas Foyk,
ja, var den som lyfte fram Kullberg, var det inte så?
Ja, det var inte bara han, men alltså Kullberg, han var ju inte stor när jag lärde känna honom. Och sedan, han bodde ju då på ett hem utanför Enköping.
Mm.
Och han bodde i Valmensal och han hade då en ateljé på området, va?
Mm.
Och han slog ju igenom redan på tidigt 50-tal. Och sen var han helt borta i väldigt många år fram till ungefär 79. När han plötsligt blev uppmärksammad och väldigt uppmärksammad. Och följde med kungen och Silvia till USA på den här Sweden-USA-turnén. Och hamnade hemma hos Rockefeller på middag med Andy Warhol. Och han går fram då till... Han går fram, alltså,
ja, på min dag med Andy Warhol när jag var 10.
Ja. Nej, men alltså, här är
ska jag reta våra dinna inself här?
Ja, men alltså, du får tänka dig att det här... Alltså ett lyft som egentligen är helt osannolikt. Att vara på Allmänsal utanför Enköping och hamna hos Rockefeller. Och han hade ju ingen som helst känsla för borgerlig etikett. Va? Mm. Så han gick fram under middagen och kramade om Andy Warhol och sa på svenska, jag gillar dig Andy.
Men jag har faktiskt mött honom en gång med Stefan Jan när vi höll på med vår bok.
Mm.
På KB. Vi skulle in, han gick ut. Det var inget så här omfamnande där. Det var bara en, visst han skar inte, men det var bara en så här mors med huvudet till Stefan. Och, liksom, och Stefan sa till mig, du vet vem det där var. Det var Kullberg.
Ja, men han var ju en fantastisk konstnär. Han är död nu, va? Men han var en fantastisk konstnär. Som hade den här, kan man säga, kompetensen att göra måleri. Va?
Mm.
Alltså, du ser kompetensen hos en Åke Göransson. Mm. Eller ta Ragnar Sandberg eller så. Du kan ta Peter Dahl.
Mm.
Och det är ju
Peter typ Dahl var mammas lärare förresten på mig.
Ja, han var ju en väldigt bra konstnär. Och man kan säga i dagens läge så har det ju blivit så att de här som inte håller på med måleri eller med konst i någon sorts allmän mening, va?
Mm.
Utan som håller på med det vi kan kalla för konstig konst.
Mm.
Alltså installationer och sånt. Va?
Man kan också kalla det kejsarens nya kläder.
Alltså inte bara. Det finns,
inte alltid, nej. Det finns,
alltså det finns ju enstaka konstnärer som har arbetat med just det du kan kalla för alltså som i traditionen av Gilbert & George, som de gjorde på 60-talet. Jag tänker framförallt på Åsa Eliasson. Och jag tänker också på det norska, det var en duo som kallades för Mor och Jerry.
Mm.
Och jag var med på dem när de gjorde en del upptåg. Jag trodde jag skulle ogilla det, men jag tyckte de var väldigt charmiga och att det var intressant på något sätt. Va?
Men grejen är som jag har sagt, jag tror Johan Akelius till exempel har varit inne, som kan mycket om konst, har skrivit, gjorde sitt sommartal ett bra om konst på Sveriges Radio, att han har sagt samma sak som jag har sagt, att så jävla mycket har inte hänt inom installation sen Marcel Duchamp ställde ut en toalett. Där är Björn Kjeltoft rolig. Han pissade ju i Duchamps toalett på Moderna. Så han är ju lite alltså, gjorde för övrigt omslaget till min då Allt går i bitar.
Ja, men alltså, man kan säga så här. Problemet med konsten som jag ändå är intresserad med för så här, gick på högstadiet.
Mm.
Alltså nu talar vi sent 60-tal. Ja. Så det här är ju inte någonting nytt från min sida.
Eller min, jag har också.
Alltså jag har ju hållit på med det här så pass länge och jag är liksom ingen novisa.
Mm.
Och jag kan säga att det fanns alldeles i början, i slutet av 60-talet fanns det 3-4 stycken konceptkonstnärer som jag tyckte var bra, va?
Mm.
Bland annat Lorenz Wiener. Men alltså,
vad tyckte du om han som Claes Östergren skrev om?
Vem var det?
Vad han heter.
Va?
Det är taskigt mot Claes. Jag glömde bort vad han heter. Men ja, du fick ju Claes senaste roman som den handlar om.
Nej, jag har ingen aning.
Ja, skit.
Nej, men alltså,
men de ställde ut honom på Moderna i somras.
Lars Vilks?
Nej, det var ju någon som bara gjorde 2 men hade en stor i Paris som Claes hade varit med om och lärt känna honom. Och sen, Claes gjorde hela sin senaste roman om den.
Men det handlar inte alls om det.
Jo.
Nej, det handlar om försäkrings...
Ja, för att han hade gjort en film om det, den här konceptkonstnären.
Jaha, det visste inte jag. Mm. Nej, men alltså jag upplever att det som hände när konceptkonsten kom fram egentligen på 60-talet, det var att man tog bort själva mediet, alltså att man skulle kunna alltså göra konst i den mening som jag menar konst.
Du säger 60-tal, men jag menar att det kom ju med dadaismen med ja, Marcel Duchamp med toaletten.
Ja, men alltså Marcel Duchamp kunde ju också måla. Mm. Han gjorde några väldigt bra målningar.
Och det är det man accepterar. Man vill ju veta att en riktig konstnär kan måla. Mm. Som Björn Kjeltoft nu till exempel gör.
Nej, men
han ställer ut en förutom att ha pissat i Marcel Duchamps toalett så har han faktiskt en utställning som du inte har sett med hål i måleri.
Jag har sett en del teckningar som jag tycker är bra av Björn Kjeltoft. Mm. Men alltså, det är ju så här, va? I och med att det där, alltså, i och med sättet att se på konstnärlig utveckling, att man jämför det med teknologi, att det skulle utvecklas hela tiden, så skadar man i grunden det jag kallar för synen på konst.
Mm.
Och det gjorde att det kom fram en hel del konstnärer, framförallt ungefär 1990.
Mm.
Som helt enkelt var det betraktat som bedragare.
Ja.
Och jag menar att det där, jag tog upp det här 2003 eller 2002, jag började jobba på Expressen som frilansare. Och då var det i december så var det så att man skulle träffas, alla frilansare och de som jobbade där, som är i redaktionen. Och skulle man ha en diskussion. Och så i slutet av det här mötet så ställde då Per Svensson som var chef där frågan. Är det någon ytterligare fråga? Är det någon som har en till fråga? Och då sa jag, jag tänker att skriva någonting om konstvärlden som jag uppfattar har blivit en samlingsplats för bluffmakare. Och då så märker jag de här konstkritikerna, de tittar ju på mig skräckslaget. Det var kanske 4 stycken.
Mm.
Och då säger P.O. Enquist, jag håller med Stig, det är någonting konstigt nu. Det här är ju inte konst. Och Anders Enmark säger ja. Och den spänning som då uppstod vid det här bordet, när ändå så pass tunga personer som jag och P.O. Enquist och Anders Enmark ställer ett ifrågasättande av det som var konsensus inom konstvärlden.
Mm.
Så innebar det ju. Men problemet var att jag kunde inte skriva det. Jag blev ovän med alla mina vänner.
En paus här.
Nej, alltså jag bara ska säga en grej. Alltså, du minns när vi hade... som jag känner väldigt väl. Vad heter han nu? Ta en paus.
Ja, men då tar jag pausen där. Men jag vill väl säga att koncept på allvar började med Fluxusrörelsen på 50-talet. Yoko Ono då som mest känd för att förstört Beatles. Men hon gjorde i sitt ställe ut Apple. Som Apple antar jag köpte ut Beatles för det namnet bara.
Men det är ju inte bra på grund av det.
Nej, det är inte bra. Jag har aldrig sagt att hon är bra. Men att där börjar det och sånt. Men sen har det ju som... min judiska sida gillar ju inte din vän, eller vår vän, True Failers swimmingpool med rött och det här palestinska. Min mamma var där på demonstrationer och allting. Men jag menar, där är ju koncept smart. Jag förstår ju verket precis som jag förstår Johanna Ryttes.
Nej, alla har fel. Alltså just det verket. Alltså, jag tycker väldigt mycket om Gunilla Schultfeiler. Hon hade en väldigt bra utställning för ett halvår sedan. Jag tycker hon är en av de bästa konstnärerna i Sverige idag. Och just det här verket som var där, jag var ju då på vernissaget och jag tycker att det var väldigt bra. Men det är inte bra för att det var anti-Israel och så där. Det skit väl jag i. Men däremot då var det, alltså man tittar på det rent konkret, hur det var skrivet, handstilen. Alltså, det är ju det som, Gunilla Schultfeiler är en stor konstnär. Dorf Feiler som är vän till mig, han är en smart dealer. Han är inte konstnär på det sättet. Han är en bra saxofonist.
Mm.
Men han är ju inte konstnär på det
sättet. Nej, jag vet att saxofonist och gillar frun bättre.
Ja, men alltså, som konstnär, vad säger hon, den stora i det sammanhanget. Det tycker jag absolut. Och hon är absolut undervärderad. Och hennes verk kommer att bli väldigt värdefulla.
Mm. Ja, hör ni här. Det är bra att investera i. Vad heter hon?
Gunilla Schultfeiler. Nej, men alltså, de som är bra konstnärer, de blir till slut uppmärksammade även om det är långt efter hans död.
Ja, men kvalitet. Jag kommer ihåg, Lou Reed har ju som en sport att förnedra journalister. Men jag kommer ihåg att jag var tvungen, jag tyckte det var kul, jag låter honom förnedra mig. Men sen bara, men jag ska ge honom så mycket kärlek så att han på något sätt måste låta sig skärmas. Mm. Och det gjorde jag. Bland annat sa jag så här, med Velvet Underground, fucking lugn. Det här är så jävla bra.
Mm.
Och vet du varför? Det som Ezra Pound säger, för han är ju pretentiös. Det som Ezra Pound säger, art is art that stays new.
Mm.
Och Lou Reed bara, det var du som sa det.
Ja, Velvet Underground var ju väldigt bra. Och jag hörde faktiskt Nico när han var i Stockholm. Kan det ha varit 78 eller 77?
Ja, jag hörde fan, jag är så jävla avsjuk på det. Ja. Du såg troligen inte television också.
Ja, i New
York. Tom Lennon har dött här sen.
Ja, just det, men jag såg
television. Otrevligaste musiken jag intervjuat.
Ja, men det var i New York 1982. Och sen så såg jag ju också, alltså jag var så lustig, jag håller inte ens på med musik, men jag har en sån tur att jag råkar vara där när de spelar. Va?
Ja.
Jag var ju också på Sex Pistols andra konsert i Sverige. Va?
Och på Ebba Gröns första, ja. Och Imperiets sista.
Ja, alltså jag var ju då, gjorde den filmen med dem januari 78 när de hade tre låtar på sin repertoar. Sen råkade jag vara på det som kallas för Zanzibar, alltså 1988 när de förenades med Imperiet, va? Och de hade en konsert där som...
Vilka förändras?
Alltså Ebba Grön och Imperiet. Ebba Grön gick ju upp i Imperiet, va? Men inte med...
Ja, men det var början, men gjorde de det på sista spelningen också?
Alltså de hade...
Ja, då kom Fjodor och Gurra upp och spelade.
Nej, men alltså inte Fjodor, men det var en konsert som sen har blivit legendarisk som var på...
Ritz, väl?
Ja, på Ritz. Mm. Det kallas för Sanse, var torsdagar, va?
Mm.
Och det var helt oannonserat och jag råkade vara där och det var en av de bästa konserter jag hört i mitt liv.
Du bara gick förbi där på fylla.
Ja, det var fylla. Jag brukar aldrig vara full. Men alltså, det är lite tur.
Nej,
det är lite tur. Och jag var ju också faktiskt på Arne Bruns absolut första framträdare i Molde. Och jag träffade då han som var gift med en prinsessa. Mm. Som jag aldrig lyckades. Jag försökte ju med Victoria. Men det gick inte så bra.
Kan man säga att Victoria jag och min dotters mamma var ju, hennes lille syster vänner var bästa,
ja, men alltså,
vänner med Victoria. Ben... Så kronprinsessan vet i alla fall om jag.
Ja, men alltså Ari Ben, måste jag säga, han lyckades och jag inte lyckades. Så jag tänkte, om jag går ut med Ari Ben så kommer det säkert att hända någonting. För han har sån jävla tur. Och vi kommer in på en jazzklubb och det är kanske 15-20
för lyssnaren ska vi säga att Ari Ben är norska författaren som begick självmord och var ihop med norska kronprinsessan.
Nej, inte kronprinsessan. Nej. Prinsessan,
ja.
Nej, men alltså, vi kommer in på en jazzklubb då.
Som skriver faktiskt jävligt bra. Jag har inte läst honom, men jag har bara hört.
Han är helt okej.
Okay, alltså, okej, okay, novell. Det var väl novell
ja.
Ja, men han gjorde bra.
Ja, det var helt okej. Okay. Men alltså, trevlig kille. Och vi går in på den här jazzklubben och så är det en kvinna som uppträder och så säger hon, min dotter vill gärna synga, är det okej med er? Hon var ju då 15 år och hade aldrig uppträtt då. Och så spelar hon den här Headphone Silence. Och jag inser, det gör ju Ari också, och alla vi 15-16 personer som är på den här klubben inser det här är en stjärna. Så jag går fram och kramar om henne och säger, du tjejen, jag har sagt det här tre gånger tidigare, att du kommer att bli en stjärna. Och det är liksom Isak.
Ja, jag gjorde nog faktiskt en av de första recensionerna.
Ja, men då så fick jag hennes första egenpressade CD, heter det väl. Men alltså, det är ju rent tur att det har varit så. Men jag brukar haja om det är bra eller dåligt då. Även om det är musik som inte jag är intresserad av.
Okej, men nu går vi tillbaka till det vi skulle prata om, Carl Michael Lundberg. Jag läste din recension, jag blev glad. För övrigt, det vet du inte, han har gjort en målning på dig och en av Horace. Som han mässade mig på. Ja, men jag visade den på dig. Ja. Jag tyckte inte de var lika bra. Och du sa så här: köper du den, är du bizarr, vad fan ska du sitta med en målning på mig på väggen? Ja, för jag var nära att köpa, men nu har jag hört så här. För jag bara, när han börjar stiga i pris, då kommer min judisk ekonomiska sida. Jag bara, kan jag köpa dem här på Stig och Horace också? De är redan sålda till en norrländsk samlare.
Ja, nej, men alltså just målningen av mig och av Horace är väl kanske inte det bästa han har gjort. Men han har gjort fantastiska målningar.
Den på mig ska faktiskt in på, håller på med en nydig samling och fick ja, filen. Det kommer i höst.
Ja, du är den mest självbelåtna jävel jag känner. Alltså, nu känner jag mig själv också. Jag är ganska självbelåten.
Men ja, fan, du har haft bilder på dig själv. Alla fall på
aldrig här. På väggen.
Nej, inte på väggen.
Nej.
Jag har inte sagt att jag ska hänga upp
den. Ja, men var ska du hänga den någonstans?
Jag vet inte. Jag kanske ger till mamma. Jag vet inte. Eller min syster. Du har rätt. Det kan inte ha.
Man kan men inte
ha bilder. Du tyckte det var självbelåtet att jag skulle ha bilderna på dig. Äga dem på dig och Horace också. Man...
Ja, det är lite kinky helt enkelt.
Okej. Okay. Ja, men det var ju tur norska samman tog jag. Ja. Men du, det jag beskrev honom för dig tror jag, men då kunde du redan om. Det var ju att jag vill beskriva honom som en blandning mellan Bror Hjort möter Ola Billgren, alltså den bra Billgren. Inte, vi snackar inte den här kändis Ernst Billgren. Ola Billgren, den bra Billgren, farsans polare. Så, som hans mot slutet expressionistiska stil, som jag tycker är den mest intressanta, men går på, det kan man väl också säga till folk som köper konst, den ni ska köpa, det är fan den bästa.
Ja, Ola Billgren är ju en fantastisk konstnär. Vi kände ju varandra väldigt tidigt, redan 81 eller något sånt
där. Okay.
Och jag kände ju, det var så hemskt med Ola, för att han var ju väldigt fattig. Och det låter ju konstigt, hans målningar är ju fruktansvärt dyra idag.
Uh-huh.
Men det var ju så att det kostade rätt mycket
att ha
en ateljé som han hade, och sen kostade färgen också mycket pengar. Och hans tavlor sålde inte för så mycket då. Och du får tänka dig att en målning av honom tog ju ändå, alltså han kunde göra 3 målningar på ett år, 2 målningar kanske. Mm. För det tog lång tid att göra. Så han tjänade inte så jävla mycket första gången. Han berättade för mig 1985. Då sa han, nej inte 85, 1900, vad kan det ha varit, 1991 eller något sånt där. Mm. Då sa han att han för första gången hade så mycket pengar att han kunde resa utomlands och så.
Mm.
För han hade tidigare varit ganska fattig, va? Vilket är helt bizarrt.
Mm.
Och jag menar att den typen av konstnärer som man kan ta Johnny Franzén, man kan ta Ola Billgren, alltså konstnärer som verkligen kan måla, va?
Mm.
De alltså Johnny Franzén kanske tjänar lite pengar ändå på slutet, men det är ju de målningarna som kommer att ge alltså miljonbelopp på sikt, va?
Mm.
Och de har blivit utkonkurrerade av en massa idioter,
mm,
som i och för sig är trevliga och så här, va? Men som inte är egentliga konstnärer.
Tack vare den där expressionistiska, det var bara liten. Den var nästan så här miniatyr som Carl Michaels ett hus som brann. Den gick då för 22 år sedan, när jag precis hade blivit ihop med min ex-fru, för 50 000. Och jag försökte bara, snälla köp där, det här kommer bli värt. Men hon bara, nej, du vill bara slösa pengar. Eller att hon köpte den inte, men idag tror jag att den kan gå på sådana belopp.
Nej, men alltså,
det är där jag menar den exceptionistiska. Det var ett hus som brann och den var, var rött och gult. Det var så jävla vackert tavla.
Alltså. Mm. Nej, men alltså det jag skulle vilja säga är att jag upplever att det som har hänt med konstvärlden är ungefär det här. Att i och med de som är, alltså efter Ulf Linde och så när han gick bort, den här nya generationen av konstkritiker. Jag tycker att en tjej som heter Susanna Slör, som skriver om Carl Michael Lundberg, hon skriver också om Sten Eklund. Hon är faktiskt bra.
Ja.
Alltså hon jobbar på något sätt på Konstakademin. Men henne ska man ge cred till. Då kan du det med konst.
Du måste övertyga de här Victor Malm och de där jäpparna på Expressen och få skriva konst. Alltså jag var ju på väg. Jag gjorde ju själv lite konstkritik för Expressen eller för Svenska Dagbladet när jag jobbade där från New York. Det var enda jag fick. Men sen, jag vet inte, har du jobbat? Du har jobbat på Expressen eller DN. Vilken redaktion har du varit fast på?
Alltså jag har alltid varit, vad heter det, frilansande.
Ja, för jag kommer ihåg, ja, men jag var ju också frilansare, men man är ju fast frilansare. För jag kommer ihåg det som hände då när jag började skriva. Och jag tycker ju att jag, det låter ju självgott, men att jag skrev för bra. Det var att alla de här gamla konstkritikerna, utom Carl-Johan Malmberg, han berömde mig. Han var den, men han hade sån hög status. Så han satt i en position att kunna berömma mig. De andra blev ju, vad fan, tar ni in ett popstör och skriver om konst? Så det var ju bara att åka ut. De fattade inte liksom min bakgrund i konst.
Nej, men det där är något som har skett, jag skulle säga, från 69-70 år.
Så jag blir förbjuden att skriva om konst?
Nej, men det som hände 69-70 ungefär, när vänstern verkligen tog över konstscenen, då la ju Konstrevy ner, det var sommaren 1970. Och det som hände, det var att Sverige blev helt isolerat från omvärlden. Det fanns ingen som skrev någonting om den internationella konsten. Förutom ett nummer av Paletten som var jättedåligt, som handlar om konceptet.
Ja, Paletten, jag har det.
Men alltså det kom ut kanske 76 eller något sådär, 77.
Mm. Det
stod inte ens en, det fanns ingen som skrev om det under nästan hela jävla 70-talet.
Mm.
Och det där gjorde att de som kom fram och sen blev konstkritiker, det finns ju ett undantag på Expressen, nämligen Peter Cornell. Peter Cornell har känsla för konst, absolut. Men de här andra, jag skulle vilja säga att de är liksom snabba att göra. De kan en del om konstteori och sånt som jag tycker inte har med konst att göra. Och jag tycker att, att den här devalveringen av konsten, bildkonsten, den slår också mot andra verksamheter, till exempel litteratur, till exempel film. Alltså de som verkar, jag kan ingenting eller kan väldigt lite om musik, men jag upplever att när det gäller klassisk musik så har man haft en viss standard ändå.
Mm. Fast det blir lite, du får utveckla vad du menar, det blir lite motsägelse när du säger devalvering av konstteori. Ska man inte kunna
jag tycker
grunden?
Nej, men jag tycker konstteori är fullständigt värdelöst. Vad fan ska man behöva det till? Alltså bra konst ser ju människor som inte har några kunskaper om Cambridge och sånt.
Alltså vad är det du tror jag menar i din recension av Carl Michael? Att man ser att den här killen kör ju från, han kör sitt eget race, han skapar sin egen värld. Berätta din, hur du beskriver honom som konstnär.
Nej, men alltså man ser ju om, alltså jag kan jämföra det med när Max Michael Max bok kom fram 82-83 någon gång. Det var rätt svårt att säga varför det var så jävla bra, men det var bra. Och det där handlar ju mer om att du instinktivt känner på dig att det här är livsdugligt, helt enkelt. Va? Och det är naturligtvis, det låter lite underligt och lite flummigt och så, men du kan inte göra egentligen en bättre definition av det.
Mm.
Alltså det blir bara falska ord.
Mm. Vet du vad vi gör nu? Vi ringer upp Carl Michael, jag har sagt att han är lite beredd på, jag sa okay. Att vi skulle...
Men var har du mina cigaretter? Du fick en cigaret. Där.
Ja. Kolla vad fan har vi. Där, vi ringer upp honom och kollar och så pratar vi lite med honom. Vi ringer upp honom på högtalartelefon.
Hur gör man då?
Jag gör det här.
Ja.
Vi ser om han svarar. Flyttat till Söderhamn och allt. Var där.
Jag har bara varit där en gång.
Tjaxton. Efter Borlänge och Eskilstuna. Hej, hör du. Det är Cyril och Stig här.
Ja, men jag kör ni på den.
Ja, vi kör live.
Ja, men vad nice. Jag har just tränat tunga. Jag brukar göra lite tungriktningsövningar ibland. Bara i luften sådär. Det var ingen underförstådd mening. Det bara träna tungan så att den inte bara hänger raklång ut genom käften.
Men du, jag ringde ju dig i lördags när jag sett utställningen. Jag blev helt jävla golvad. Jag såg att du hade liksom... Förutom det här som jag sagt till dig, att jag ser sådana som enkla målare som Bror Hjort, men också explosionistiska. Och nu när jag fick se alla de här miniatyrerna, det fanns ju även afrikans.
Jag älskar Bror Hjort sen gammalt, alla gamla underliga. Jag tycker en liten tribal faktiskt, alltså gammalt slags riktigt tung, fyrkantig, men ändå mexikansk alltså. Och han polare, ni vet, han gamla, ett annat, vi ska se, han som bodde i Mexiko så mycket och målade, han hade hus där och bodde där länge. Men det, ja fan.
Alltså, så det här jag tolkade som afrikanskt var mexikanskt?
Ja, men det är både mexikansk och afrikansk bojut. Alltså han har en känsla för båda. Det är azteker och maya-indianer. Och så är det också afrikansk bojut. Fast trästruktur alltså. Och även gammal svensk allmoge. Alltså riktigt gamla, tunga grejer.
Jag har en fråga till honom.
Nu kommer Stig med en fråga till dig, Karl-Mik.
Jag kommer att tänka på Johan Erik Olsson som kallas för Lim-Johan. Som har, något, jag tror att hans målningar finns mest i Gävle. Han dog väl på 30-talet någon gång. Känner du till Johan Erik Olsson?
Nej, alltså jag har ju sett hans målningar som liten. Jag tror till och med att det fanns någon Lim-Johan-plansch någonstans. Som tydligen i skärgården. Nu har växt upp när jag fanns 6 år. Just det där bröllopet, du vet. Jag tror att det till och med heter Bergakungen.
Ja, det är möjligt. Han gjorde inte många målningar, men han är ju väldigt bra.
Exakt, väldigt bra. Men han, jag tror han är egentligen skitig. Han ville ha något att göra, du vet. Han var den människan. De spärrade in honom för han var lite konstig, du vet. Mm. Om de bara bestämde sig för att den här killen kan vi ta på byn. Han var världens snällaste, men han var så jävla stor och stark. Och så satte de in honom på mentalsjukhus i 20 år. Mm. Och jag läste rapporten för den där mentalsjukhuset. Psykiatrikerna skrev ju aldrig sett dem så bra arbetare. Och Lin-Johan skrev själv ett brev till sin familj. Att herregud, här kan de inte arbeta. Jag sköter hela sjukhuset själv. Laga mat, soga ved, slå rö. Alltså på den tiden, 20-talet, när man skulle slå hö till hästarna, då kunde man slå alltså en kvadratkilometer, och det var det han gjorde ensam. De andra på sjukhuset fanns väl säkert folk som var inspirerade av olika skäl på fel sätt, men de kunde inte jobba, han var ju jobbare.
Men lokal Mikael, då har du ju koll på den här, då kan du undermedvetet som Stig trodde kanske ha inspirerats av honom.
Ja, jag vet inte, han har ju funnits där. Jag kommer ju ihåg den där Bergakungen. Det finns ju med den av Gösta Ekman den äldre också som spelar i Bergakungen. Tror jag, en teaterpjäs. Kommer inte ihåg. Jo, vad fan, det är ju en bok av den gamle, vad fan heter han då? Ja, han ska skriva fan en jack.
Ja, det honom tog min pappa en filik på. Hjalmar Bergman tänker du på?
Hjalmar Bergman tröst i Bergman. Inte 100%.
Jo. Men okej, berätta lite för om din resa. Jag kan inte ens, du och jag har inte ens själva pratat om det fast vi har träffats. Jag vet mer att du är kompis med mina graffitikompisar från Odenplan.
Jag sitter bara stilla.
Det låter som du sitter på en krog, eh?
Ja, jag är tvungen. Jag visiterar de olika krogarna här för att kolla läget.
Ja.
Och så spenderar jag lite pengar här och där så jag får ruljansen ska hålla igång.
Ja, det är klart att du har flyttat till Söderhamn, va?
Godhjärtad typ. Ja, Söderhamn. Jag älskar Söderhamn. Vackraste ställe. Jag älskar att bo i havet, du vet. En gammal skärgårdskille. Vi ska skaffa en båt i sommar, en liten plastbåt med, jag kan inte få ut konstigt, men jag kan slå vissa knoppar, råvansknoppar.
Men jag förstod att det var en slump att du hade flyttat dit, eller?
Nej, jag har inte haft ett förstånskontrakt på 50 år i hela mitt liv. Jag har ju hajkat runt, så har ju dit och dit, så alltid haft osäkerhet med boende, så ska jag överlycka. Älskar.
Men jättebra, men berätta om din konstnärliga resa, för jag vet att du var ju med mina pooler från Odenplan också med graffitiscenen och sådär. Du började med graffiti, ja. Vad hände sen? Men, hur gick du vidare?
Grejen var den, mina kompisar Vicko och tacka mig. Vicko och de andra, Jocke och Franklin och alla möjliga. De vad fan heter han då?
Skitsamma. Ja.
Men hur som helst, de håller mycket graffiti och var med hiphop. Men jag var ju lite tidigare än dem faktiskt, jag var lite äldre. Så jag dansade ju breakdance på scenen i alltså Igelboda skola, som är förskolan till att bli samskolan i Saltsjöbaden. Och det var hela skolan tittade på mig. Jag tror sista break slog igenom, du vet. Och man lyssnade på Rocksteady Crew och Grandmaster Flash, Furious Five.
Gick du Fiskis eller är du överklassbarn från Saltsjöbaden?
Jag rappade lite, jag rappade roligare. Det sa du. New York, the city of dreams. We're saying New York ain't always where the shoes. The mic gets booed if a couple miles down, but it's down by law. No money around too much. I do many people too much.
Okay, I feel you. Okay. Berätta mer om konstnärliga barna.
Nej, men konstnärligt sagt, det är Åke Göransson, Hans Lägert som Stig faktiskt skrev också texten om mig. Hans Lägert var väl svår att komma åt i början. Jag gillade ju den här rackaren. Vad fan heter han då? Nu ska vi tänka. Vänta nu här. Ja, jag hade två diktböcker av honom, så jag läste på Odenplan Observatorielunden runt 1996-97. Han är Hans Viksten.
Ja, det var ju farsans polare. Han var ju rektor på Mejan, tror jag.
Jag hörde att han sprang omkring på Slussen om morgonen efter tjack, och han hade morgonrock och ingenting under morgonrocken.
Det förklarar en del, jag visste inte, men jag misstänkte hela tiden att farsan tog tjack också.
Nej, men jag tror inte det var så mycket. Det var mer liksom att jag typ som jag kom kaffe och hålla igång. Så det var inte så mycket med det. Men alltså, det var ju samma på den tiden. Det var ju nästan lagligt här i 50-60-tal.
Ja, det var ju bankningsmedel bara.
Bankningsmedel, det var ingen konstigt med det. Men hur som helst, Hans Wiksten älskar, han är så vass. Och han är väldigt underskattad målare.
Tyvärr. Han är grym.
Det finns inte helt gäng av de där Ulf Lindes gamla, de man ställde ut där på Tyska galleriet på.
Kul att du säger Ulf Linde, för Stig har precis ut och pratat om Ulf Linde.
Ja, men det är klart. Jo, det går inte att komma förbi. Ulf Linde är, jag träffade honom en gång. Jag hade en blev 70. Jag släppte den på second hand. Jag tror fan att det var en sån här gammal andra världskriget 70 som de blev 70 var. Jag tror det var, och han tittade på mig. Jag var på Tyskäggen dit, jag var nog lite mer än 26 år då. Han tittade på mig och jag hatade den där skiten. Den var så jävla varm. Det var bara ull. Ullskjorta, brun som brunaste brun. Och han bara tittade på mig och var så jävla skeptiskt ut faktiskt. Det enda gången jag pratade. Jag var inbjuden på middag en gång dit i Tyska galleriet från 1998, men jag tackade nej till det. Det blev så bara.
Okej, beskydd. Nu bollar vi över. Stig får ställa en fråga till dig. Stig, kommer något?
Ja, jag kan fråga hur har det gått med försäljning och sådär?
Nej, men det har gått okej. Jag har sålt tavlor. Jag har råd med bärs i och mat och husrum i några månader. Inte, jag har inte varit kär att jag sålt hela utställningen. Men det finns, jag har ändå funnits ett stort intresse, vilket glädjer mig väldigt. För det, ja, men det är klart. Fan, jag kämpar med de målningarna i fem år. Liksom. Ja, då får jag hem resten. Och det längtar jag till.
Ja. Men du får det så bra där i Söderhamn. Vi ska fortsätta avrunda det.
Ja, precis. Vi hörs sen, Mikael. Okej?
Okej.
Vi hörs. Vi hörs.
Tja.
Nej, men det jag tänker på Ulf Linde. När han tar upp Ulf Linde. Jag tycker ju att behandlingen av Ulf Linde, som ändå är den mest betydande i konstscenen, tillsammans med mannen som ju Claes Britton har skrivit om, som var Pontus Hultén.
Ja.
Alltså Pontus Hultén och Ulf Linde, det är de som är centrala för konstlivet i Sverige efter andra världskriget.
Mm.
Och man drev ju honom bort från hans bostad på Tidsgalleriet och gjorde allt för att helt enkelt förnedra honom. Men han hade då förlorat båda sina ben. Han var ju invalid. Va?
Mm.
Jag tycker behandlingen av Ulf Linde är skrämmande, därför att det visar att om du är riktigt bra, va, och har en betydelse för de konstnärer som finns i landet, då ska de hämnas, de här små människorna.
Mm.
Och jag tycker jag blir upprörd bara jag tänker på det.
Men det är ju lite samma sak med författare och...
Nej, men alltså det är ännu värre i konstvärlden. Författare brukar kunna försvara sig verbalt, va?
Mm.
De som håller på med konst är kanske inte alltid lika verbala. Nu skrev ju Ulf Linde väldigt bra saker, va? Men han kunde inte liksom... Han hade inga kompisar av de som var yngre, va?
Han satt på andra akademin och sådär.
Ja, men det var ju nästan till nackdel för honom.
Mm.
Alltså det gjorde att han blev ännu mer aggressivt bemött. Mm. Hade han inte suttit i akademin kanske han hade haft det bättre.
Mm. Vi slutar det där.
Okej.
Vi slutar med att vill ni... Ja, vi kan ju köra en skrivarkurs kanske i slutet på maj i Madrid. Maila Cyril och Stig.
Ja, det vore trevligt att åka till Madrid.
Jo, men det är ett helt gäng. Ett killgäng i och för sig. Så jag hoppas inte det skrämmer iväg tjejer. Eller tvärtom kanske. Att vi lockar till oss tjejer.
Ja, det kan
att vi ska köra där. Vi kör sista när tjurfäktningarna går i sådana fall. Ja. I slutet av maj. Om det går. Maila Cyril och Stig. @gmail.com. Min bok En resa från krigets Ukraina är ute som pocket, så den kan ni köpa i varenda pocket shop och akademibokhandeln om ni vill. Hej då.
Det är inte gratis att göra podd och vi är beroende av varje bidrag. Swisha in ett bidrag på nummer 123-5354-857. Jag repeterar numret 123-5354-857.